Josef Trumpeldor, ledare för Gdud Havoda, arbetsbataljonen, skrev 1917: "Vi behöver ett folk som är redo att tjäna till varje pris, oavsett vilken uppgift Palestina kräver. Saknas det ett hjul? Jag är det hjulet. Spikar, skruvar, ett block. Ta mig. Måste marken grävas? Jag ska gräva den. Jag är redo att göra allt. Jag är inte en person. Jag har inga band. Jag lyder bara ett kommando. Bygg!"
Ja, Roar, vilket årtal är det vi ska ägna oss åt idag?
Vi ska rakt till 1881.
Och den liksom korta versionen här, varför är 1881 ett så viktigt årtal?
1881 är startskottet för den första alian, och det är ju den som på verkligen sätter hjulen i sväng för att sen leda till uppbyggandet av staten Israel.
Just det. Och Alia, vi ska bara ge en liten bakgrund. Det är ett begrepp som vi ofta använder och slänger oss med, men det betyder egentligen uppstigandet. Och det kommer ifrån saltartexterna, som ju var ett uttryck för att man skulle gå upp till Jerusalem, som var målet för pilgrimsfärderna på de stora högtiderna, påsken, pingsten, lövhögtiden. Då skulle man bege sig till Jerusalem för att fira dem där, och framförallt då till tempelberget. Och då kommer helt enkelt så att eftersom att Jerusalem ligger på 800 meters höjd, så var det så att vart man än kommer ifrån geografiskt, så var det liksom att vi ska gå upp till Jerusalem. Och de, om man läser i psalmerna, så psaltare 120 till psaltare 134, de här 15 psalmerna är egentligen sånger för uppstigandet. De inleds med en pilgrimsång, ofta i den svenska översättningen, men det betyder bokstavligt sånger för uppstigandet. Man sjöng de här sångerna när man var på väg upp till Jerusalem, och det har också blivit då begreppet som används för att liksom återvända till landet Israel, som har varit liksom hoppet i förskingringen. Nästa år i Jerusalem, jag ska göra alia, jag ska återvända, jag ska stiga upp till Jerusalem. Så det är bara liksom en bakgrund till det uttrycket. Och här då blir det, varför kallar man detta då den första alian? För jag menar, judar har väl begett sig till det här landet i alla tider.
Ja, men det här är första gången det kommer i så stort antal och mer organiserat. Så tidigare hade det varit väldigt sporadiska smågrupper här och där, men nu är det verkligen en våg.
Mm. Och hur många är det som kommer då ungefär?
Ja, första alien 1881 till 1903, 25 000 personer kommer då från före detta, eller Ryssland, det ryska imperiet i huvudsak.
Mm. Och det är så många som kommer och bosätter sig, men det är ungefär 60 000 judar som liksom gör resan, och sen så är det många av dem då som drar vidare. Det är ju 2 miljoner judar som lämnar Ryssland under den här tidsperioden, och stora delen av dem beger sig till USA, men en liten klick beger sig till det heliga landet. Men du, det är ju en händelse i Ryssland här, just 1881, som blir orsaken som får ändå så många judar att bege sig vid samma tidpunkt. Och vad är det som händer just 1881?
Ja, det är ju den ryska tsaren som mördas, tsar Alexander den andra. Och han mördas av en grupp studenter, intellektuella, nihilister som de kallar sig, som egentligen är emot allt av traditionella världen. Men i den gruppen så finns det också judar, fast de är inte dominerande och de var inte med på själva mordet. Men judarna får då skulden för det här mordet, och det leder då till en massa förföljelser, pogromer mot dem. Och det är inte första gången som det har varit pogromer mot judarna i Ryssland, men nu tilltar det, och de nästa 3 åren så kommer det att vara 200 pogromer mot judarna.
Just det. Och pogromer, det man ska säga, det här är alltså inte bara liksom lite smått här och där, utan det är alltså statligt understött. För det är ju ibland till och med organiserat av staten, de här pogromerna, men i alla fall påhejat, även om de ibland går in och säger nej, men nu får vi lugna oss liksom, nu håller det på att spåra ur. Men det var alltså, den nästa tsaren, han kommer in med lagar som nästan gör liksom antisemitism och pogromer till liksom, det är statens politik ungefär. Så det är statligt understöd förföljelse av judar. Som ju, och ordet pogrom kommer från ryskans gromit, att förstöra. Så det var det de gjorde. Och många judar gör ju den besvärliga resan då till det heliga landet. Och hur var landet egentligen? Vi snackar alltså slutet 1800-talet, och härifrån då så kommer det judar i hög utsträckning kommande decennierna. Men hur var liksom situationen i landet? Hur var det förhållandena?
För det första så fanns det ju judar där, det som kallas den gamla Jeshuven. I den gamla Jeshuven så tillhör askenasiska europeiska judar. Men de hade kommit på 1700-talet. Men sen innan dess hade det ju funnits så kallade sefardiska judar, och innan de sefardiska judarna, judar som går tillbaka till biblisk tid. Så det har ju alltid funnits judar i landet. Men från och med 1700-talet så har vi också europeiska judar i landet, och de kallas då den gamla Jeshuven. Men de är där huvudsakligen för att studera. De är i de fyra heliga städerna som är Hebron, Jerusalem, Safed och Tiberias. Och det är enda studier som gäller för dem.
Mm. Men landet i övrigt då, för vi talar om 25 000 judar och ungefär 250-300 000 araber. Men idag är det ju 9 miljoner ungefär, och det finns ju fortfarande plats för fler. Men alltså, det var väl i ganska stor utsträckning ett övergett land här i mitten på 1800-talet. Ja. Ibland får vi bilden av att det var en väldigt blomstrande plats liksom, ja. men det var ju tufft, det var ju övergett, öde.
Ja, det finns ett uttryck som säger att ett land utan folk får ett folk utan land. Och att så beskrivs situationen på den här tiden, att det finns det här landet, det gamla bibliska landet som ligger utan folk, och det finns det här folket, judarna, som inte har något land. Så vi kopplar ihop dem, och då har vi sionismen. Idag så är inte det så accepterat, men om man går tillbaka så finns det en massa historiska källor som verkligen beskriver landet som ödsligt. Mm. Det finns inte ett träd, det finns inte ens en busk, alltså det finns inte städer på långa, långa sträckor. Och britterna ska ha flera rapporter, och även vetenskapliga rapporter, som säger där det största behovet det här landet har, det är folk. Det måste komma hit folk.
Just det, som helt enkelt bygger upp, exploaterar och liksom... ja, skapar samhällen liksom. Mark Precis. Twain, en annan känd författare, han begav sig ju hit på 1860-talet, och han är ju inte alls imponerad. Han beskriver det ju som ett väldigt ödsligt land, att det finns liksom, det är deppigt, det är liksom deprimerande.
Säck och aska.
Ja, det är säck och aska, och det är liksom, det är tomt på folk. Man kan resa flera mil utan att nästan träffa på någon. Och så att det är den här, så här beskrivs tiden. Och idag då, på vilket sätt är detta i kontrast med hur det kan beskrivas i våra dagar? I media och UNESCO och politiker och så vidare.
Det är ju inte till att känna igen hur det beskrivs idag. För nu för tiden då, alltså, så beskrivs ju... alltså, det är som att det här landet har alltid varit ett arabiskt hemland, och judarna har egentligen ingen koppling till det här landet. Mm. Så det som sägs är ju, från den palestinska arabiska sidan så sägs det ju att vi bodde här i flera årtusen, 6000 år. Vi går tillbaka till kananéerna, och vi har haft en blomstrande kultur här. Även på 1800-talet så hade vi ett blomstrande kultur. Och detta här motsägs inte. Och i tillägg då så tonas det ner, den judiska kopplingen, där man, särskilt FN, till de vill inte erkänna att tempelplatsen, Hebron, Makpela, grottan är judisk, har någon anknytning till judar.
Och Makpela, Hebron, det är ju där Abraham ligger begravd tillsammans med Isak, Jakob och några av fruarna där också.
Ja, precis. Så det har kommit fram en alternativ historia där kopplingen till judarna tonas ner, och det arabiska närvarot och inflytande tonas upp. Så att beskrivningen blir helt ohistorisk.
Mm. Men vi befinner oss här nu, det är alltså under ottomanernas rike som det här landet befinner sig. Och det är ju alltså ett turkiskt välde som utgår från Konstantinopel, dagens Istanbul. Det är de som bestämmer och de är lite på förfall. De kom ju redan på 1500-talet men nu har det förfallit så att de är inte så... De investerar inte, de satsar inte. Så att det är på många sätt ett land som ligger öde här, redo att liksom byggas upp och användas även om det är... inte särskilt gynnsamma förhållanden. Det är sumpmark, det är öken, det är sanddyner. Men hit kommer de här 25 000 judarna och många av dem gör ju som den gamla Jeshuven. De beger sig till städerna, de studerar skrifterna. Men det finns en liten klick här som börjar bli liksom företrädare på liksom pionjärerna, de som bygger upp landet. Vill du beskriva?
Ja, precis. Det är ungefär 5% av de här 25 000. De begär sig då till nya platser och börjar dyrka marken. Och de har ju inte väldigt mycket erfarenhet med det, för de har inte fått göra det i de länderna de kommer från. De har varit snickare och bagare och skräddare och allt annat. De har hållit på med banker och grejer, men de har inte fått äga mark så mycket. Så de har inte väldigt mycket erfarenhet med jordbruk. Men nu är det de vill göra och det de behöver göra, för de behöver ju få mat. Så de börjar, de bygger, köper sig mark och också det med stora problem och väldigt dålig mark, för det är den enda som heter salu. Men de lyckas ju oftast inte. De får inte fram föda för första säsongen, och när de inte har liksom gröda efter första säsongen då svälter de ju, så de är behov av hjälp. Så de inser till slut att vi kan inte få till det här på egna händer. Vi behöver någon som står bakom.
Just det. Och där kommer du in då. Det är ju framförallt en rik judisk familj, Rothschild-släkten, som ju är just bankirer och ja, de har en lång, det är ju en adlig familj så att säga. De är baroner och sådär. Och baron Edmund Rothschild, han blir en av de stora liksom filantroperna som ju faktiskt går in här och gör så att den första alian överlever. Att de finansierar och det samlas in pengar för att de ska klara sig och kunna vara kvar.
Ja, precis. Och utan hans hjälp så skulle de här bosättningarna bara gå under. Så bosättningssamhällen ska man kalla dem, jordbrukssamhällen. De hade gått under om inte han hade kommit in och sett till att de hade mat. Liksom första åren till de började få in gröda. Och även då så upprättar han en jordbruksskola, så han lär dem hur de ska dyrka marken.
Han gör ju det med... 1883 så grundas de jordbruksskola för att det är vi som måste jobba här med marken liksom.
Ja, precis. Så det leder ju till att det blir mycket bättre. Det finns en del saker som han tar med sig, eller hans rådgivare och hans jordbrukslärare tar med sig från Europa, som inte helt stämmer för förhållandena i Israel. Men oavsett, det här är ju många steg framåt och det hjälper ju att de får till sin inhöstning
skörd. Och en liten kul skörd, ja. En liten kul detalj är att bland annat så för ju detta med sig att man börjar odla apelsiner här. Och jordgubbar, och man börjar odla vindruvor igen, som ju har funnits historiskt men inte är där på 1800-talet. Så att, jag menar, Jaffa-apelsinerna, det är ju ett begrepp liksom. Och det kommer alltså från den här tiden att man börjar odla apelsiner i de här områdena. Men även om då inte alla riktigt ger sig till den här visionen att liksom bygga upp, odla, dyrka marken, så är det ju en stad eller ett samhälle som blir ändå en företrädare, nämligen Rishon LeZion, de första till Sion. Vill du berätta lite deras story och personen där som får vara en av grundarna i den här nya staden eller samhället?
Ja, Rishon LeZion, det är mark som köps av en arabisk by som ligger precis utanför det som idag är Tel Aviv. Men de köper mark där som egentligen är värdelös sanddyner. Men där bestämmer de sig för, det är den marken de får köpt, så där behöver de bygga då sitt jordbrukssamhälle. De är 17 familjer från Ukraina idag. Efter ett år eller några månader så inser de att det här går inte, vi lyckas inte, vi har inte vatten, vi har inte nog arbetskraft och så vidare. Så de skickar då Josef Feinberg, som är en av grundarna, till Paris för att prata med Rothschild och be om stöd. Och Feinberg är ju den som faktiskt gör Rothschild till en, om jag inte ska kalla det sionist, för han ser inte för sig i första hand en judisk stat, men han ser för sig judisk immigration till det bibliska landet, och han vill stödja det här, så han tänder den tanken och ivern hos Rothschild. Så de får stöd, de gräver, de får pengar att gräva efter vatten, de får också pengar att försörja sig själva den första tiden. Och när de har hittat vatten, då börjar saker att utvecklas. Sen får de hjälp då med jordbruksskolan till att hur de ska driva det här. Så det blir räddningen för Rishon LeZion.
Och idag är det en stor stad, alltså det är 250-300 000 som bor där idag. Men redan här under 1880-talet så kommer en hel del saker att hända för första gången. Vill du bara dra igenom en liten snabb dragning här? Vad är det som kommer ur den här staden Rishon LeZion?
Ja, precis. Alltså, för det första så är det den första bosättningen, samhället, i den första alian. Så det är bara det första. Sen är flaggan, israeliska flaggan, den kommer till här i Rishon LeZion. Mm. Där de tar ett bönesjal och lägger Davidsstjärnan på, så skapar de det som kommer att bli israeliska flaggan. Även nationalsången, som idag heter Hatikva, den kommer till här. Alltså den är skriven text och melodi kommer lite från olika håll. Men här kopplas det här ihop och det blir då Hatikva. Sen har vi även första hebreisktalande skolorna i modern tid, ska man kanske säga. Och det händer här med hjälp av Eliezer ben Yehuda, som också är aktiv där då. Vi har Keren Kayemets förelöpare, som kommer att bli väldigt instrumental, Keren Kayemet, i att samla in pengar för att köpa mark, att bygga nya samhällen. Så allt det här händer, första järnplogen, första apoteket, första tidning för barn på hebreiska och så vidare. Massa, första judiska orkestret. Så massa första.
Så då, de lever upp till sitt namn här, de första till Sion, Rishon LeZion. Och de blir ju, kan man säga, också en föregångare till den andra alian, som ju skiljer sig till viss del, eller i ganska stor utsträckning, från den första alian. För då är det ingen tvekan om varför man kommer dit. Från 1903, vi har haft sionistkongressen i Basel 1897, och nu är man samlade. Det är en stat vi ska bygga. Det är liksom det vi verkar för. Så den andra alian, de kommer dit för att bygga landet. De är pionjärer. Och även om den första alian var lite mindre religiösa än den gamla Jeshuven, så är den andra alian, de är nästan helt sekulära, och de är där för att bygga landet. De är pionjärer och de vill göra det som ju kanske Rishon LeZion var en av få som gjorde den första alian, nämligen bygga upp samhällen, det som kommer att bli också många kibbutzer, jordbrukssamhällen, städer och så vidare. Så att, men allt detta har sin början på, kan man säga då, i det här första alian som tog sin form, eller tog sin start 1881. Och där var kortversionen av det här årtalet. Vill du lyssna på den fulla versionen så hittar du den där våran podd finns. Du kan ju både titta och lyssna. Du hittar länkar till allting på vår hemsida folket.nu, och följ oss gärna på Folket som Overlevde också på Instagram, så är du uppdaterad om allting som händer. Yes, om ett tag är vi tillbaka med ett nytt spännande årtal, men det var allt för idag.